Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hallå, hallå och varmt välkomna till Hockeypuls podcast avsnitt 23. Vi har faktiskt hunnit så långt i den här poddhistorien och jag är väldigt glad över att kunna få välkomna Sofia Engström till podden. Varmt välkommen.
Tack, tack.
Men hur mår du egentligen? Det är en skada som stör just nu.
Ja, tyvärr kraschade jag lite olyckligt på en träning här för förra veckan. Så jag har precis påbörjat min rehab och fysträning utanför isen, så att det går åt rätt håll.
Vågar du berätta vad det är, eller ska man vara så här diffus, man brukar vara lower body injury eller upper body injury?
Nej, det är väl inga hemligheter egentligen, men det är över kroppen om man säger.
Okej, men du vill inte gå in på detaljer vad det rör sig om?
Nej, jag kan väl säga att det är axeln. Sen Jag mår okej ändå.
Men hur länge väntas du vara borta?
Det är lite oklart. Det beror lite på hur jag svarar på rehabben nu. Men som sagt, det går åt rätt håll och jag har känt stor skillnad på 2 dagar. De 2 senaste dagarna. Så att, förhoppningsvis går det fortare än vad jag tror.
Och vad tror du då?
Ja, men ett par veckor.
Så kanske innan jul, om för din och moders skull, så kan du vara tillbaka?
Ja, det är vad jag hoppas på.
Hur surt kändes det att få den här skadan i det här läget då, med tanke på att du var ju uttagen i Dalkronornas första trupp för säsongen efter strejken och allting? Vi kommer säkert återkomma till det i podden. De samlas ju i Falun nästa vecka och nu kan du inte vara med på grund av din axelskada. Hur surt känns det?
Nej, men det känns ju tungt såklart, om man är ju ledsen över det. Och samtidigt missa matcher i SDHL med Modo. Jag har aldrig varit borta från missat liksom matcher på grund av skador eller sjukdom. Så det känns ju tungt, och sen när vi har landslagssamling så kändes det väl extra jobbigt när man efter bojkotten att man skulle äntligen få träffa gänget igen och påbörja något nytt. Så att det känns jobbigt, det gör det.
Tittar man på din karriär så har du varit skadefri egentligen varenda säsong. Du har ju 3 raka säsonger och spelat alla matcher. Hur har du kunnat undvika skador? För du är ju 31 år gammal idag och har spelat så pass många säsonger i Riksserien och SDHL. Vad är hemligheten?
Egentligen är det väl inga hemligheter, men jag har alltid känt mig i bra form. Fysträning och rent fysiskt liksom, att jag har känt mig stark. Och alltid varit bra på att äta och sova, har väl gått upp och ner såklart. Men jag har inget problem att sova. Det är väl mer att man kanske stannar uppe lite längre ibland. Men det är väl, jag tror jag är ganska bra på att sköta mig runt omkring när jag inte är på isen.
Du var inne på att det är surt att inte kunna spela Modos matcher också. Man kan väl säga så här, att du verkligen behövs i det här läget. Du har en tuff höst så här långt.
Ja, vi har haft en tuff start på säsongen nu, och mycket skador, lite sjukdomar. Så vi har, jag tror inte vi har varit full trupp sen vi startade. Det har alltid varit någon som har varit borta. Så det känns lite ibland att en ut, en in, en ut, en in. Så att, men vi får ha tålamod och jobba på med det vi har, så kommer vi komma starkt ur det.
Ser du det som den främsta anledningen till att ni är där ni är, en 8:e plats efter en tredjedel av säsongen, att ni inte är högre upp, att det är just skadefrånvaron som är den största orsaken?
Alltså det är klart att det är flera orsaker, men det är en stor orsak tror jag. Sen är det klart att vi har väl inte hittat rätt alla gånger i försvarsspelet och... Men det offensiva har varit bra, och det enda som saknas är målen, och det är det vi måste göra såklart. Men jag skulle säga att det är flera saker som spelar in, men det är ju jobbigt när det blir skador och sjukdomar i laget såklart.
Vad tror du mer kan bero på, om du ska måla hela bilden av Modos höstsäsong?
Alltså, man tänker på hela ligan har ju blivit förändrad, eller det har ju hänt väldigt mycket med lagen, så det är ju ingen match som man kan förutspå i innan den är spelad, så att säga.
Förut när man mötte Göteborg SD kunde man känna att det är 3 poäng direkt, va?
Nej, men ja, utan
att... Ja, men lite så ändå, ja, men, kanske.
Ja, men visste man att Luleå skulle möta Göteborg så var det det. Ja, men de kommer vinna, de har 3 poäng, så det är klart att man räknade lite så där i förväg, och även om man skulle spela matchen så tror jag att det var många som satt i omklädningsrummet och i alla lag och tänkte omedvetet tankar i förväg, men så ser det inte ut idag, så att jag tror att det också har att göra med att lagen har blivit bättre, det har hänt, det är mycket spelarflytt och spelar, vad heter det, värvningar, och så det är väl, man ska komma ihop också, men vi har bra stämning i laget även om vi har torskat 6 raka matcher nu, så att vi får ha tålamod och hjälpa varandra. Så.
Men har nivån på spelare generellt sett höjts, tycker du, i lagen? Eller är det att stjärnorna har kanske spridits ut lite mer? De har hamnat i Brynäs och HV, de här toppklubbarna nu som konkurrerar med Luleå på ett annat sätt.
Ja, alltså det har ju blivit en spridning på spelare. Det har det blivit. Och jag skulle vilja säga att ja, men så Brynäs till exempel, de har ju 2 riktigt bra, riktigt vassa kedjor. Luleå är också 2-3 riktigt vassa. Vi är också 2-3 riktigt vassa. Så det har ju blivit liksom utspritt. Det tycker jag. Även om det är många som tycker att Brynäs har det bästa laget på pappret. Men, eller HV till exempel. Men också mycket stjärnor som har kommit till samma lag. Eller så kallade stjärnor. Men det behöver ju inte betyda att man kommer gå hela vägen. Det kan ju bli mycket krockar och konflikter i en sån trupp också.
Hur tänker du då? Att när det blir stjärntätt så kanske det är egna agendor som styr ibland, eller?
Ja, man vill gå sin egen väg och alla vill ha mest istid. Och, ja, men jag tror att det kan bli... Det är ju inte bara halleluja att ha stjärnor på papper, utan det är nog mycket runt omkring som ska klaffa också.
Har du hört några rykten?
Nej, men det är väl sådär. Man har ju varit med ett tag, så att, jag vet hur det funkar med stjärnor.
Jag tänkte fråga, har du någon erfarenhet i ditt eget bagage som du kan plocka fram här, där det kanske har varit en säsong eller tillfällen där det har varit stjärnor som har styrt, vilket gjort att laget har blivit lidande?
Jag har inga exempel sådär, men... jag vet att det har hänt i SDHL att... det är jättebra att ta plats och vara en stjärna, men man säger som, om man tittar på Emma Nordin till exempel i Luleå, så är hon en stjärna för mig, och hon är en sjukt bra förebild, så hon tar den rollen med, vad ska man säga, på ett positivt sätt. Hon vet om att hon är en av Sveriges bästa forwards, men Hon gör det bra.
Och visar samtidigt ödmjukhet i att vara en stjärna.
Exakt.
Men skiljer det sig mellan svenska spelare och importer, tycker du?
Jo, alltså, tänker du så här...
Men kanske framtoning och kaxighet och vilken roll man kanske kräver. Att de svenska spelarna resonerar annorlunda än de nordamerikanskor som plockas in och även spelare från Europa.
Det tror jag kan vara lite skillnad faktiskt på importer och svenska spelare. De har ju framförallt en annan mentalitet också, de utländska spelarna. Det smittar av sig också till det positiva. Man har hört lite rykten också med importer som har kanske gått lite sin egen väg och inte haka på vad laget ska gå liksom. Och det är ju kanske inte vad jag hade velat, men jag är glad att vi har en bra gemenskap och kör tillsammans i Modohockey, så det får jag vara stolt över.
Ja, en följdfråga här måste ju vara, du har inte upplevt något sånt i Modo den här säsongen?
Nej, det har jag inte gjort, så det känns kul att vi är på banan allihopa, även om vi har haft en tung start så är det ingen som har hoppat utanför och gått sin egen väg, utan vi har pratat ihop oss, och är det någonting som vi måste göra så är det ju att hålla ihop och göra det tillsammans. För det är ingen som kommer rädda någonting själv.
Men ni har ju 12 poäng efter 13 matcher i en haltande tabell som SDHL alltid är. Jag blir aldrig klok på det här spelschemat och att det aldrig kan vara jämna omgångar. Det är helt otroligt faktiskt, men det kanske vi kan prata mer också om och höra vad dina åsikter är om det. Men förtroendet för Björn Edlund, finns det där?
Det gör det, absolut. Björn är, det kan jag säga, han är bland de bästa tränarna jag har haft under min karriär, och då har jag haft ganska många tränare.
Vet du hur många det är?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, jag har bytt så mycket. Alltså vi har haft så mycket tränare. Så jag, det är nästan som man inte ens kommer ihåg alla. Det är ju lite tråkigt om man en dag skulle behöva tacka dem. Men då får man väl sätta sig ner och göra en kartläggning i så fall. Nej, men laget har förtroende för Björn och han har förtroende för oss. Så att det känns bra, det känns bra.
För jag tycker det är en rimlig fråga att ställa, för när man pratar herrar och när det går tungt för herrlaget så pratar man ju alltid om om ska tränaren ryka eller inte. Men i SDHL så de frågeställningarna finns inte på samma sätt, så det är därför jag vill höra vad du har att säga också om Modos tränarfråga, om du tycker att Edlund är rätt i det här läget. Men vad är det som gör att han sticker ut då i mängden av alla tränare du har haft?
Ja, jag förstår att du ställer den frågan om förtroende. Mm. Och för hade det varit SHL så hade ju kanske om vi skulle förlora tre till så skulle det vara chans att de hade bytt ut tränaren.
Precis, precis.
Men jag har ju sett att Björn har gjort ett bra jobb med juniorerna här i Modo med hjälp av andra såklart på hockeygymnasiet, och han ger de yngre tjejerna chansen och han vill att de ska utvecklas och bygga något för framtiden liksom. Han är väldigt pedagogisk. Man märker att han är van att lära ut. Även om ibland det han säger, det är sånt som jag har hört kanske 20 000 gånger, men man kan aldrig höra det för mycket. Men det är också sådana saker som de här yngre tjejerna behöver höra för att nå toppen liksom.
Vad kan det vara då? Som du har hört 20 000 gånger som du tycker att han uttrycker på ett väldigt bra sätt.
Ja, men till exempel hur en back jobbar i försvarszon eller olika spelsystem. Och man har ju spelat på massa olika sätt liksom. Och man vet att ja, men det här har jag gjort förut. Men det skadar inte att höra det igen. Så det är mer taktik och jobba med klubban och sådana saker. Som han blir påmind om hela tiden. För det är ju sånt som man själv missar liksom, fast man har spelat i så många år. Men det är viktigt för de yngre tjejerna att få med sig det så tidigt som möjligt.
När du pratar yngre tjejer så kan man ju säga att snittåldern för är inte ens 20 år gammal. Det är 19,9 eller något sånt där. Och det är många 17, 18, 19-åringar. Hur är det för dig då att vara en sån trupp som är några år äldre?
Ja, men ja, man blir ju inte äldre vad man gör sig till, om man säger så.
Du känner dig 17. Ibland,
ja, typ nej då, men nej, men jag är väl ganska flum, alltså ska man säga sprallig, och jag känner mig ju inte som 31 när jag är med laget liksom. Jag tänker inte på att jag är 31, eller jag tänker inte på att de är 17 heller. Vissa av tjejerna eller yngre till och med. Utan då blir det som hockey, det är samma sport och vi lever för samma grej. Så det är mer utanför det sociala som man kan märka skillnader såklart. Att man är i olika situationer i livet. Och
men du tar inte ett annat, eller det är väl ganska logiskt att du tar ändå ett annat ansvar i omklädningsrummet än vad många av de här tjejerna gör, med tanke på din erfarenhet.
Jo, men så blir det ju såklart. Vi är ju några stycken äldre som man märker att vi tar mer ansvar och man vill ju visa vägen, och jag tror ju att de yngre tjejerna ändå ser upp, man hoppas i alla fall det, att de ser upp till en och att de tänker att ja, men så där vill jag vara en dag, eller om jag gör så här så kanske jag också når dit, eller så det tror jag är mycket som hur vi agerar eller hur vi är som tror det kan vara positivt för de yngre.
Nu ska lyssnarna få lära känna dig lite bättre.
Jaha.
Via vår faktaruta som vi alltid har med våra gäster. Smeknamn?
Fia.
Ja, det är så enkelt. Det är bara korta ner Sofia på bokstäver, så har vi det.
Blivit mitt namn, typ.
Ja, jag märkte det när jag ringde dig innan den här poddintervjun, så svarade du hej, det är Fia.
Ja, det ser jag.
Ålder?
31.
Ja, det nämnde du här tidigare. Jag räknade faktiskt på det. Vet du hur många 30-plussare det finns i SDHL?
Nej, faktiskt inte.
Om du skulle gissa.
Jag måste tänka Sara Gran, Emilia, jag och
Rambolt, så att den, ja. Ja. Ja, det är tre.
Är det, hur många är det?
Fler också.
Hur många kan det vara? Det är nog säkert inte så många, men fem kanske.
11 stycken.
11? Oh, mm. Det var mer
du
än
kanske
jag
missar någon också, men det är ju inte, det är mer, ja, än, vad, det är mer än vad du trodde.
Importer och sånt.
Ja, exakt. De, några importer är över 30 där också. Ni har ju Marion Almoe här, ja, i Mod också, som är 30 år. Men är det en siffra som chockar dig på något sätt? För vi jämför lite med herrhockeyn tidigare, att man aldrig pratar om tränarsparkningar i damhockey och SDH. Det gör man i princip varje vecka, varje månad i herrhockeyn. Just ålder och rutin och att ha spelat länge, det ser man ju, det är ju en naturlig del av herrhockeyn, men inte alls på samma sätt i damhockeyn. Där 11-30 plus, det kanske är snittet i ett lag i SHL eller Hockeyallsvenskan. Men det här är alltså totalt sett i hela SDHL. Vad tänker du om den siffran?
Jag har faktiskt inte tänkt på hur många 30-plussare det är i ligan innan du nämner det nu. Och det är ju klart att det är ju, det är många tjejer som slutar tidigt med ishockeyn på grund av alltså andra intressen och, ja, med familjeliv och sådana saker, vilket är helt förståeligt. Jag hoppas också att den dagen kommer för mig någon gång, men jag vet också att det är sånt som jag kommer hinna med, och jag är inte orolig för så jag kanske över 40 med sådana saker, då det kan vara andra risker som men det är såklart, man önskar ju att det var fler 30-plussare, eller vad man ska säga, eller att tjejer höll på längre än vad de gör idag.
Kan man göra något för att det ska bli verklighet då? Eller är det bara naturligt när ersättningarna är lägre, lönerna är lägre, som du är inne på, skaffa familj, då är det kvinnan som är gravid och föder barnet, vilket gör att man blir borta från hockeyn. Men finns det saker att göra i det avseendet som gör att tjejer och damer kan spela längre än vad de gör idag?
Ja, alltså det är svårt att säga något så här ett exempel rakt ut, men jag såg att Nike till exempel hade gått in och stöttat tjejhockey eller damhockey i USA, om att de kommer supporta till exempel att om det är någon som blir gravid, att de kommer liksom sponsra med vad de behöver, alltså för att kunna träna också under graviditet och för att komma tillbaka till spel igen. Och en sån sak är ju ganska stor, att Nike går in och, tycker jag, det är ju en hur bra grej som helst.
Ja, det är fantastiskt.
Man ändå vill att tjejer ska kunna vara med om en födsel, säger vi, och ändå komma tillbaka till spel. För det vet vi ju att svenska spelare har gjort här tidigare. Mm. Och en sån sak är väl jättebra, att kunna få sponsring eller hjälp på vägen.
Har du funderat på att lägga av någon gång?
Ja, det har jag gjort några gånger. Det var också, hade man också andra tankar på. Men, ja, men jag kanske är klar nu. Nu vill jag göra något annat. Men det slutar ändå med liksom att, ja, men jag känner mig i bra form. Och det är ju dumt att lägga av nu. För då kommer jag tappa det och det. Och kanske inte komma tillbaka. Istället för att köra på. Och sen när jag inte behöver fundera, när jag känner att den dagen kommer liksom, och nu är jag klar. Och jag hoppas i alla fall att det kommer kännas som att nu är jag klar, att jag inte behöver liksom tänka så mycket. Att då ta och göra andra saker i livet som jag fortfarande väntar på, man säger.
Fordon.
Ja, just nu inget fordon.
Du sa det precis när vi började spela in, att du har lämnat in din Volvo som du leasat i 3 år.
Ja, lämna in den. Vilket kanske var bra att vara utan ett tag nu efter att jag kört på en björn och sådär.
Ja, du får faktiskt dra den storyn här hela för lyssnarna. Och jag vet ju vad som har hänt nu. Du har berättat det för mig, men jag tror att det är ganska många där ute som tänker, kört på en björn? Ja. Hur gick det? Vad hände?
Ja, jag var och tittade på min brors son som spelade TV-pucken i, ja, vad var det nu då? 3 timmar härifrån. Ja.
Norr eller syd eller?
Ja, Östersjön? Nej.
Ja, Östersjön ligger in i landet, ja. Ja. Det kan vara, det är ungefär 3,5 timmar från Örebro.
Ja, jag tror det var där jag var.
Tror du?
Jo, men det var det. Var
i alla fall. Hjärnskakning?
Jag tror jag fick det, var det jag, Björn? Ja. Nej, men jag skulle väl åka hem därifrån på kvällen och det var väldigt mörkt och skogsväg och så gjorde jag en omkörning på 90-väg och sen längre fram så ser jag bara något stort på vägen. Så jag började bromsa fort. Och sen ser jag bara att när jag kommer närmare, det går alltså så fort så jag hinner liksom inte tänka så mycket utan att bara bromsa. I alla fall så är det en björn som springer på vägen och försöker springa från bilen. Sen vänder den om och typ kör start och stopp. Och jag försöker liksom att missa björnen. Och, ja. Tyvärr så träffar jag den på höften. Så ja, jag träffar björnen och den typ sprang iväg direkt efter smällen. Så jag tänkte att ja, han kanske lever i alla fall. Nej, men så ringde jag polis och
alltihopa. Är du själv i bilen?
Nej, jag hade med en lagkompis också.
Och hur gick det för henne?
Jo, men det gick bra. Hon satt på höger sida där björnen träffade. Men,
Någon i Modo, eller?
Ja.
Vem var det som satt bredvid dig?
Grace and Hershey satt bredvid mig.
Okay.
Och hon trodde det var helt normalt att
köra på björn. Det är sånt här som händer i Sverige.
Hon bara, men björnar är väl helt vanligt? Det är ju jättevanligt i Sverige. Jag bara försökte förklara, för jag var ju helt chockad. Jag bara, det var en björn! Ja, jo, det är nog större risk att man kör på en älg. Men vilket var nog kanske tur att det inte var en älg. För det gick bra den här gången. Så att... Och det gick bra för björnen också.
Okej, den överlevde.
Ja.
Hur stor, vet du hur stor björnen var? Har du fått höra någonting från polisen eller någon jägare i närheten?
Jo, men de ringde upp dagen efter jägaren och de hittade björnen. Och de sa att den var oskadd och att det var en mellanbjörn på typ 150-200 kilo.
Oj. Men hur gick tankarna sekunder efter det där? När du har kört på björnen och du har hunnit stanna. Alltså jag kan tänka mig att pulsen är rätt hög då.
Ja, alltså jag var ju chockad. För man har ju som aldrig sett en björn ens. Förutom i en djurpark. Och sen nu lyckas man köra över en björn. Men jag kunde inte tänka så mycket annat än att... Jag var inte så förvånad att det hände mig om jag säger så.
Och... Vadå då?
Nej, jag vet inte. Jag blir alltid stoppad eller av poliser.
Okej.
Eller jag har kört på rådjur. Och, ja,
kör på rådjur.
Jag är en bra chaufför, men de har stoppat mig för typ haft snö på reggskylten. Så jag har inte åkt dit för någon fortkörning eller någon sådana grejer.
Men så fort du åker ut i skogen, då försöker du identifiera något typ av djur du ska köra på.
Ja, alltså. Typ.
Ja, men vad skönt att det gick bra i alla fall. Ja. Och att ni båda var oskadda.
Det var skönt.
Tjänar mer än en riksdagsledamot. Och en riksdagsledamot tjänar 65 000 i månaden.
Nej.
Nej.
Det gör jag inte.
Din deal med Modo. Jobbar du på sidan av? Eller är du liksom 100% ersatt av klubben?
Jag jobbar... Nu har jag jobbat på timmar lite då och då. Just nu jobbar jag ingenting förresten. På grund av skadan. Men... jag försöker jobba lite extra och tanken var att jobba max 50%.
På vad då? Eller som vad då?
Jag har varit på en lanthandel. Nej, handelsträdgård.
Ja.
Bara, där hamnade jag bara utav. Tanken var inte att jag skulle vara där, men jag hamnade där och gjorde typ en månad där. En och en halv. Och nu i november skulle egentligen börja på måndag, men jag får skjuta upp det på grund av skadan då på track screen och packa upp varor och slå in julklappar och sånt.
Men du är rätt van att jobba på sina av under alla år i Leksand, så jobbar du på förskola också som jag har förstått det.
Ja, jo, men precis.
Hur är det att kombinera det? Alltså den vardagen att jobba och sedan svida om till att vara hockeyspelare och resorna på helgerna, alla borta resor ni är på, åka runt med buss och så. Det måste vara jobbigt emellanåt, kan jag tänka mig.
Jo, men det är ju en stressig vardag, eller vad man ska säga. Men det var det jag kände också här, att när jag kom till Örvik, att jag visste att jag kommer inte behöva jobba mer än 50%, utan det skulle ge mig chansen att jobba mindre och stressa mindre och lägga ner mer tid på ishockeyn. Så att, det var lite också en sak som gjorde att jag tog klivet och flyttade till Örnsköldsvik.
Har du känt att situationen är ohållbar som den är någon gång?
Man har ju som acceptera läge och kriga på liksom, och som man viker inte ner sig liksom, men fast man vet att det skulle kunna vara bättre och man önskar ju att det skulle vara bättre. Och det har varit jobbiga dagar liksom, man har varit sjukt trött och kanske sämre tålamod för att man inte har sovit och man står upp direkt till jobbet och direkt till träning. Så det är ju inte alltid jätteskoj liksom, men nu som sagt så jobbar jag mindre och det känns jätteskönt att kunna göra det.
Hur skiljer sig Modo och Leksand i avseendet supporta damhockey?
Alltså just damhockeyn, jag tycker det är svårt med alltså support. Jag blev överraskad när jag kom hit faktiskt, att ja, men allt var på plats. Det är min utrustning, underställ, alltså sådana saker bara som jag behövde för att kunna träna. De bara fanns där, praktiska grejer. Och det är jag väldigt glad över, att det är så enkelt. Bara, ja, men det här är ditt, bla bla bla. För samtliga spelare liksom. Sen är det ju, alltså det är andra saker som är bättre med damhockeyn i Leksand, till exempel med kanske media, alltså med kuben, och de gör intro och sådana. De är ganska bra på sådana mediegrejer i Leksand. Vilket kanske inte har sett jättemycket av här, att de använder kuben och alltså jumbotronen och sådär. Så sådana saker kan man alltid göra bättre. Men rent sportsligt liksom runt kring damlaget så tycker jag det är positivt, och jag har fått väldigt bra liksom feeling från styrelse, eller liksom styrelse, vad säger jag, så här vd och
sportslig ledning
här på hallen, och de vet om mig och jag har träffat dem liksom, så det känns kul tycker jag.
Det låter som att du fått ett seriöst intryck.
Ja, och ja, men det har jag verkligen fått, och det känns som att de ändå har koll på att jag kommer hit, alltså att jag är ändå ny här, men de vet vem jag är. Så det är ändå positivt, för då har de ju koll, om man säger.
Hur gick det till då? Man är ju nyfiken på hur Fia Engström hamnar i Örnsköldsvik och Modo efter 12 år i Leksand. Du har flest matcher i laget, eller klubbens historia, ja, på damsidan, och sen byter du förening. Ja. 31 år ung.
Ja.
Hur gick det till?
Nej, men som jag sa, alltså jag har ju haft anbud liksom från andra föreningar också tidigare, och man har varit så här hemmakär och liksom trott att man aldrig skulle flytta från Leksand typ. Men sen kände väl liksom att rent hockeymässigt att jag behövde, eller att jag ville prova någonting nytt innan det är för sent liksom. Det är inte så många 31-åringar kanske som får chansen att göra någonting annat. Så jag tänkte att jag kunde ta chansen när den ändå dök upp. Och jag menar, Leksand står kvar ifall jag vill bo där någon gång i framtiden. Och jag tror, eller Björn gjorde ett bra jobb, om man säger, som fick mig att flytta. För det är ingen annan som har fått mig att.
Hur övertalar han dig, Björn Edlund?
Ja, alltså övertalar jag. Jag fick väldigt bra liksom. När jag pratade med honom så fick jag bra vibbar av honom på en gång. Och har hört bra om honom från runt om liksom. Sen, ja, men andra saker runt omkring hockeyn verkade bra också, som jag har fått hjälp med. Och jag är liksom, jag tyckte att det lockade väldigt mycket, och jag kände att jag ville göra någonting nytt med min hockey, så då tog jag chansen.
Hur mycket handlade det om att Leksand genomgick någon form av nedmontering? Majnelin Persson försvann, Anna Borgqvist, flera stöttepelare i föreningen under många år, och som har gjort att Leksand har tagit sig till slutspel. Nu ligger klubben sist. Läget är osäkert. Ja, du försvann i samma veva dessutom. Hur mycket spelade det in att du kände att jag vill inte vara kvar i Leksand?
Ja, men det spelade också in, ska jag vara ärlig och säga. Det tog ju väldigt lång tid innan vi fick höra någonting i Leksand, liksom hur nästa säsong, hur framtiden skulle se ut. Det var inga spelare som hade blivit förlängda, liksom kontrakterade, och det såg väldigt tunt ut liksom på damsidan, och jag kände väl att för min, ibland får man ju lov att vara lite egoist och tänka på sin egen utveckling, och efter säsongen som jag hade, som jag ändå var nöjd med, att jag tog mig tillbaka till landslag och kände att det gick bra där, även om vi åkte ur liksom AVM nu, men så kände jag att jag inte ville hamna i, jag var orolig att det liksom skulle bli, att man skulle backa steg liksom i Leksand, så att jag har ändå tagit mig dit jag är, och jag är inte beredd att backa när jag är 31 år, utan då vill jag bara fortsätta framåt och se hur långt jag kan gå. Så att,
vems fel är det att ni spelare inte fick höra någonting? Var det den tidigare huvudtränaren Ulf Hedberg, eller var det GM Thomas Johansson som har ett ansvar över hela organisationen med A-laget, juniorerna och damerna?
Ja, det är svårt att säga. Alltså, de hade ju kunnat börja kanske signa spelare under säsongen. Sen vems ansvar, om det är...
Skedde inte det alls?
Nej, jag tror inte det var någon som blev... Ja, kanske någon yngre som blev förlängd. Jag har lite dålig koll, men...
Men för det brukar väl vara...
Jag hade inga möten om min framtid, okay, liksom under säsongen. Vilket, alltså visst att man kan vänta till efter slutspel, men det hände ingenting efter slutspelet. Vi åkte ut i februari, och när sista mars kom så var inte Ulf kontrakterad heller längre, så vi hade ju ingen tränare. Hans kontrakt gick ut och alla spelades också. Så det blev bara som en lång väntan, och när ingen tog kontakt med en så kände man sig ganska, jag vet inte, inte oviktig, men liksom att...
Negligerad?
Kanske att man tar för givet liksom att, ja men, kommer alltid vara här. Och nu när jag kom hit till Övik så har jag känt mig, alltså, välkomnad, och jag har fått sjukt mycket förtroende och ansvar, och jag känner ju liksom att jag växer av det, och så det känns kul att jag tog steget.
Blev damerna bortprioriterade på grund av herrarnas säsong i fjol, när de avancerade och de gick bra i slutet av hockeyallsvenska säsongen, och sen vet vi hur det slutade med en SHL-biljett, att allt fokus och strålkastljuset riktades mot herrlaget, och därför blev ni i damlaget ned- och bortprioriterade?
Så kan det ju mycket möjligt vara, liksom att såklart,
vad tycker du om det då?
Jätteviktigt att och roligt att herrarna gick upp, för det är ju...
Absolut, men då ska man inte bara skita i er. Alltså, man borde väl kunna hålla två bollar i luften, eller?
Jo, det är väl det som är tanken, om man vill ha två lag på elitnivå. Men jag vet inte var det gick fel, om det nu, man ska säga att det har gått fel. Men jag vet inte vad det var som... Förmodligen så hade de väldigt mycket med att bygga en SHL-trupp som skulle klara av att etablera sig i SHL. Men samtidigt har ju Leksand höga mål med sitt damlag, att de ville vara topp fyra. Och jag kände inte att de prioriteringarna och värderingarna fanns där då i våras.
Jag tycker det låter som mycket snack men lite verkstad, om man säger att man ska vara topp fyra lag och inte börja signa spelare.
Ja, ja.
Nu kommer jag med min åsikt här, men vad tycker du?
Nej, men alltså, jag hade ju önskat, eller önskat, liksom, hade det varit annorlunda så kanske jag hade varit kvar i Leksand. Men nu när jag kände att ja, men det är som två steg bakåt, så det vill jag inte. Mina värderingar är högre än så då tänkte jag att jag drar.
Vad skilde jämfört med tidigare säsonger då? För att herrarna har ju, ja, men, åkt som en jojo upp och ner ur hockeyallsvenskan och SHL, och det har satsats, och man har ju samtidigt kunnat haft en damverksamhet som har tagit sig till slutspel år efter år, och ni kanske har varit prioriterade på ett annat sätt. Så vad var det som skilde sig den här säsongen som var jämfört med de tidigare, när du kände att ni kanske var uppskattade på ett annat sätt?
Ja, alltså det är svårt att säga, men det var väl, alltså vi hade ju sjukt bra lag förra året tycker jag, och tyvärr gick det ju inget bra i slutspelet, men vi kom ändå fyra i tabellen, och det har vi aldrig gjort någon gång. För själva säsongen var ju bra. Och
men jag tänker på kommunikationen och vad som inte, att ni inte togs på ett lika seriöst sätt som tidigare.
Ja.
För men har man haft den bästa säsongen på väldigt, väldigt många år, slutat fyra, tagit sig till slutspel, som du säger, det kanske inte gick så bra då, men då kanske man vill fortsätta bygga vidare på den och rida på den vågen. Ja. Surfa på den vågen kanske man säger.
Ja, därför man var lite så här förvånad att det var inga spelare som blev kontrakterade när våren kom. Och sen har jag ju hört så här att ja, men truppen var för dyr. Liksom, det var mer än över budgeten. Men det visar ju också på ett sätt att det kanske behövs skjutas in lite mer pengar för att kunna ha en stark trupp som tar sig längre än kvartsfinal varje år. Sen handlar det inte om flera miljoner, men liksom några hundratusen extra liksom kan göra väldigt mycket för damlag i SDHL.
Din landslagskompis Erika Gram hörde inte av sig och frågade, ska du inte komma till Brynäs?
Jag hade kontakt med Brynäs också faktiskt.
Varför blev det inte dem då? Topplag, satsa mot guld, har en väldigt tydligt och riktat fokus mot vad de vill vara.
Jag hade konversation med Erika och eller deras Dakell under ganska lång tid. Och det stod ju mellan Brynäs och Modo i slutändan. Och alltså kontakten jag hade med Björn lockade ändå mer på någonting, alltså på något sätt. Och jag vet inte.
Det känns som att du letar svar i varför ja, du valde liksom, Moden.
Jag vet ju att jag hade ju fått jobbat, alltså mitt liv vid sidan av ishockeyn hade varit annorlunda i Gävle än vad den är här.
Du hade fått jobba mer.
Ja, och jag kände väl att jag var det någonting som jag också ville förändra, så var det min vardag för att kunna lägga mer tid på ishockeyn. Och det var väl det som lockade mest liksom i Modo.
Där måste man väl säga att Modo är en föregångare också i svensk damhockey. 450 år också ska vi säga, damverksamheten. Men att de har ersatt spelare under en längre period och tagit den sidan av sin förening kanske mer seriöst än vad andra klubbar har gjort, vilket har gjort att spelaren kanske inte har behövt jobba i samma utsträckning som andra SDHL-spelare.
Nej, jag har märkt att de jobbar lite annorlunda med damerna. Istället för att skriva dyra kontrakt, eller om man ska säga så, som hjälper dem till på andra sätt. Vilket är väldigt smart, och det förvånar mig att inte andra klubbar gör så. För att det kostar föreningen mindre också.
Vad kan det vara för sätt?
Att sponsra med mat, lägenheter, istället för att skriva ut alltså att man ska ha en hög lön. För sen i slutändan så måste du ändå betala din hyra. Och det är ju den största utgiften man har egentligen. En lägenhet på 5 500 eller vad det kan vara.
Så helhetslösningen upplever du bättre i Modo än många andra klubbar?
Ja, rent ekonomiskt så tror jag absolut att Modo gör väldigt rätt. Och kunna hjälpa spelare med saker vid sidan om som man behöver för att kunna leva liksom.
Din favoritplats?
Ja, jag måste ju ändå säga att jag tycker fortfarande om strandpromenader i Leksand.
Det är ju en otroligt mysig ort, det måste man säga på alla sätt, vinter som sommar.
Ja, jo, men det är vackert där. Jag tycker om den platsen.
Siljan.
Mm.
Då var du på toppen av din karriär.
Hoppas att det är nu. Nej då.
Jag har ju tagit tillbaka landslagsplatsen. Och
ja, alltså det kändes riktigt roligt förra säsongen när jag fick chansen igen och i landslaget. Och ja.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ska vi säga förra säsongen?
Jag fick ju spela VM, mitt första VM förra året. Och...
Hur reagerade du då när förbundskapten Ylva Martinsson tog ut dig till VM?
Ja, men jag blev ju positivt överraskad eller liksom glad. Och, det var väldigt stort för mig. Det kändes som att jag blev uttagen till OS 2014 och det här VM som jag blev uttagen till nu kändes lika stort för mig eftersom jag hade varit utanför i 4 år ungefär. Så att det väger också stort.
Hur mycket berodde det på dig själv och hur mycket var det Leif Bork som prioriterade andra spelare?
Ja, jag tycker...
Fick du någon förklaring av Bork varför du inte var med?
Nej, men jag kan ju förklara hur det var, att vad jag tror att jag inte kom med, för det hade ingenting med ishockey att göra i alla fall. Det var under efter OS. Ja, precis, efter OS
2014.
Ja, då var jag med på ett läger efter OS eller något sommarläger eller vad det var. På samlingen efter där, och så började jag ta tag i mitt körkort, vilket jag var väldigt sen med eftersom jag flyttade när jag var 19. Och jag var inte så intresserad av att köra. Jag hade ingen övning att köra med då heller. Och så jag har skjutit upp mitt körkort ganska mycket. Sen skrev jag in mig på körskolan i Leksand och betalade in ganska mycket pengar för körlektioner och teorilektioner. Och så hade vi en samling. Jag blev kallad till att vara reserv. Och då sa jag ja till det. För det vill man ju inte säga nej till. Liksom. Men jag var reserv och sa ah, men jag säger ja. Men det är inte säkert att han kommer ringa mig ändå. Liksom. Och så ringer han upp mig och säger att frågar om jag kan åka på lägret. Och då sa jag ja, det vill jag gärna göra. Jag undrar bara om det skulle vara okej att jag kommer fredag morgon istället för torsdag kväll. Så hoppa över middagen liksom. För vi hade ingen träning eller någonting på torsdagen. Och det kunde jag inte gå med på. Och jag berättade att jag hade betalat in flera tusen spänn för att ta teorilektioner och körlektioner. Och jag vill verkligen göra det nu. För det handlade, jag var på sista tiden. Vi har med 2 veckor på slutet av mitt körkort liksom. Men det tyckte han inte. Då sa jag, nej men då får jag lov att säga nej, sa jag. Får jag väl ta konsekvenserna. Då säger jag nej till det här lägret. Och efter det så fick jag inte vara med mer. På väldigt länge.
Och det tror du låg på grund för det?
Det är jag helt säker på. För han tyckte att jag skulle ha sagt nej, att jag inte kunde vara reserv. Vilket, ja visst, det hade vi kunnat gjort. Men man vill liksom inte tacka nej heller. Och jag såg inte det som ett problem att komma fredag morgon istället för torsdag kväll. Så att jag kunde vara med på körlektionen och teorilektionen. För det är ändå ganska mycket pengar som man lägger ut. Och som damhockeyspelare så har man kanske inte världens största plånbok.
Och vi vet att Bork också inte direkt kanske hade den bästa av relationen med Emma Eliasson och Jenny Asserholt. Nu behöver vi kanske inte gå in på det i den här podden. Men det är ju en liknande tendens med dig här, om vi går på din version, att det är Borks väg och ingen annans.
Ja, alltså han brukar ju vara ganska duktig på att säga, ja men gå till dig själv, kunde du ha gjort någonting annorlunda? Visst, det kan man alltid göra, men jag tycker han också kan titta i backspegeln ibland och se om han kunde ha gjort något annorlunda, för han är väldigt bra på att döma andra. Och man är inte alltid bäst och man gör inte alltid rätt. Men den där gången tackade jag nej och jag kände att jag var så nära mitt körkort så att jag ville verkligen ta det då. Och jag hade betalat massa med pengar för det och då kände jag bara att då får det vara så. Och sen tog han inte med mig på 4 år under tiden han var där.
Ja, du var inte med i en eller annan trupp som han tog ut.
Nej. Jag vet inte om jag var reserv någon gång mer efter det. Jag tror knappt det. Men något sommarläger var jag med. Men sen var det liksom ingen mer. Sen ringde han en dag. Det var ju också ganska komiskt. För då körde min körskollärare precis in i Leksand. Vi hade varit Mora på uppkörning. Då ringer han och frågar, hur är läget? Jo, det är skitbra, så jag tog körkort idag. Så det var ju liksom skönt att han ringde den dagen också. Men sen hände det inte så mycket mer efter det ändå. Så att, nej, jag vet inte. Han har ju också, tycker jag, varit lite... Det fanns spelare i OS-truppen 2018 som kunde åka till USA i flera veckor och ändå och missa läger, men ändå vara med på OS. Jag vet inte hur han tänker, men... Ska det vara någonting som man som ledare ska göra, då tycker jag att man ska man kan inte släppa iväg någon eller tre spelare på semester och roa sig.
Gjorde han det alltså?
Ja, jag vet att det är spelare. Jag ska inte säga spelare. Men jag vet att, vad ska man säga, att det har varit lite särbehandling. Sen behöver jag inte säga vad och vilka det gäller, men det är väl inga hemligheter. Det vet väl samtliga om, skulle jag tro. Även han.
Jag blir ändå lite förvånad, för att just särbehandling är ju inte ett ord man har synonymt med Leif Bork, utan han brukar väl vara att alla ska göra exakt samma sak och på sitt sätt, och inte att man ska tillåta vissa att göra något annat.
Nej, men precis. Han är ju mycket för att alla ska göra lika och alla, ingen får sticka ut. Han hatar ju Zlatan och jag älskar Zlatan, så det säger ju ganska mycket. Nej, men jag tycker bara det var konstigt att jag inte kunde vara borta en kväll och så kan man skicka iväg en annan spelare i ett annat land i en vecka OS-året och missa läger. För mig så går inte det ihop, men ja.
OS 2018 var ett fiasko också. Jag var ju där och jag minns det från nära håll när det blev en sjunde plats i slutändan. Men vad beror det på att ni är där ni är då? Att ni åkte ur AVM, om du ska försöka förklara det med dina egna ord?
Svårt att försöka sätta ord på det, men jag kommer ju liksom tillbaka förra året till landslaget, så jag har inte varit med de senaste 4 åren inne i truppen, och så jag vet ju inte vad som har hänt egentligen under de 4 åren när jag har varit borta. Men när jag kom tillbaka så känner jag ändå att drivet i laget och ledarna och träningen har varit bra. Och då är det svårt att se liksom vad som har hänt när jag har varit borta. För jag tror inte att något sånt här händer på ett år bara. Liksom, att det är ju långt tillbaka. Men om jag tänker som truppen vi hade på VM, var ju, alltså det var ju en kanongrupp och det var bra form på samtliga, och sen studsade ju verkligen inte våran väg, såklart.
Det verkar inte ha Rika som missnöjd mot förbundskapten Hilo Martinsen heller.
Nej, hon har ju gjort ett sjukt bra jobb med gruppen. Så vad jag har sett under säsongen som jag kom med. Och hon fick ju verkligen gruppen att känna sig trygg och vi hade förtroende för henne och hon har förtroende för oss. Så där tycker jag det kändes bra. Det var ingenting som skar sig liksom. Sen är det ju såklart jättetungt eller tråkigt att vi åkte ur. Men förhoppningsvis så har vi påbörjat vägen tillbaka till AVM nu.
Din största motgång?
Alltså rent sportsligt liksom.
Ja, du får välja. Det kan vara en personlig motgång också.
Ja. Ja, det är svårt. Alltså det är, ja. Man ska ju liksom inte klaga. Man vet ju att det finns människor där ute som har det sämre. Men en skada, det är ju som en fis i rymden egentligen. Men för mig som aldrig har setat på den positionen innan, så är det jobbigt både psykiskt och fysiskt. Men det kunde vara det värre.
Så du upplever din största motgång just nu?
Ja, men rent, alltså, rent, jo, en utav de motgångarna jag kan liksom komma på nu, rent sportsligt liksom. Sen har det ju hänt saker i mitt liv som har varit jobbigt såklart. Alltså när min pappa gick bort och sådär, då var ju jag 14 bara. Men det, hockeyn har ändå varit min, eller ja, familjen och hockeyn har ju varit det som har hållit mig på banan ändå, så att
Hur präglades du av det, att förlora din pappa när du var 14?
Ja, alltså jag tror att jag har blivit den jag är också på grund av att det hände. Och att, ska jag säga, min familj har alltid varit väldigt, väldigt tajt. Och efter det hände så var det som ännu tajtare. Och,
vad hände? Ja.
Han var sjuk, så tyvärr. Så han hade kunnat fått vara kvar längre, men tyvärr så blev det inte så. Men man har ju liksom blivit stark av det tillsammans. Jag hade aldrig, jag kan aldrig tänka mig att vara själv i en sån sak, utan med alla mina syskon och mamma så kändes det ändå som att vi kunde tacklas med det. Och
du hade ganska bra support från dina syskon, för som jag förstått det kommer från en väldigt stor familj.
Ja, jag har ju 9 brorsor, varav 2 halvbrorsor då. Så vi har alltid varit tajta och vi har vardaglig kontakt, så det känns bra.
Ingen av dem blev hockeyspelare, men det blev du. En tog sig till Damkronorna och har fått spela OS och VM, men ingen av brorsorna.
Nej, jag blev bara en
hockeyspelare. Det är 9 brorsor också.
Ja.
Det är otroligt.
Ja, det är kul.
En okänd talang.
Jag vet inte om jag har några talanger.
Kör på djur i skogen.
Ja, det är nog min. Bli stoppad av polisen och krocka med djur.
Olycklig nej, nu får okänd man talang.
Va?
Olycklig okänd talang.
Ja, nej, usch, det är ju inget bra. Men nej, vad ska det vara? Jag är ganska bra på att hålla många bollar i luften i alla fall.
Då tar vi det helt enkelt.
Ja.
Bästa spelaren du mött?
Det är svårt. Men alltså, jag tycker Emma Eliasson, henne saknar man ju i svensk damhockey. Hon är ju var bland de bästa jag har mött och spelat med. Det var ju en fröjd att få se henne på isen.
Därför blev intrigen med Leif Borg så pass smärtsam också.
Ja, precis. Hon har ju betytt väldigt mycket för svensk damhockey, och det var ju tråkigt att det tog slut som det gjorde. Hon hade kunnat gått ännu längre.
Bästa spelaren du spelat med?
Jag har ju spelat med henne också då, såklart, i Damkronorna. Men Iveta Kåka, som spelade i Leksand med mig. Hon spelar AIK nu, dock skadad. Hon är nog en av dem. Och även Cecilia Östberg går in där, tycker jag.
Kåka, hon är skillad.
Ja, hon är sjukt rolig att följa och sjukt enkelt att spela med. Och hon är den smartaste spelaren, tror jag känner.
Ett val inom hockeyn du ångrar?
Vad kan det vara?
Att du inte valde Brynäs för Modo.
Nej, jag är ju glad att jag sitter här. Alltså, jag kan inte komma på något exempel sådär. Men
Är det ett tecken på när vi har haft avhandlat din största motgång i den punkten, och så nu pratar vi om det finns någonting du ångrar i din karriär, att du har väldigt svårt att komma på någonting. Är det ett tecken och ett bevis på att du har haft en lycklig och bra karriär?
Jag får hoppas att det är det då. Men det känns det som. Jag har haft väldigt roligt på vägen, och visst, det har varit liksom jobbigt ibland och man kanske känns opepp eller, men det gör ju alla lite då och då, skulle jag tro. Men när jag tänker tillbaka på liksom allt man har gjort, så känns det som att jag har haft en väldigt rolig och lång karriär som jag hoppas fortsätter lite till i alla fall. Och med tanke på att jag inte kommer på något stort som jag ångrar, så får man väl säga att det kanske är rätt gott tecken.
Jag vet inte vad du tänker om det, men jag brukar ofta slås av att jag tycker att damspelare har en större passion för sporten och brinner mer för ishockeyn än vad många herrspelare har. För de har ett dukat bord egentligen. Och de behöver bara anpassa sig till träningstider och matcherna, och de blir ganska styrda i sin vardag. Medan ni, vi har varit inne på det, ni har ett jobb på sidan av. Ni ska samtidigt ha många träningar, ni är på borta resor. Ni har inte alls samma förutsättningar. Och när man lägger in det i någon slags vågskål, så upplever jag hela tiden som att ni som har spelat när ni kommer upp i den åldern över 30, att ni har klarat av det. Det bevisar på något sätt att er passion och er kärlek för sporten ishockey är så pass stor.
Ja, alltså jag tror att de också har passion såklart och kärlek.
Men hade de varit i samma sits, så är jag inte alls säker på att de hade fortsatt.
Nej, det kommer ju nästan, det tror jag aldrig vi kommer få svar på heller.
Det är väl den dagen när damhockeyn är på en liknande nivå.
Ja, kanske. Men precis, då kanske vi får bevisa att, då kanske vi får se också vilken passion och kärlek damspelare har när det bara är ishockey. Precis. Att man lever som ett proffs och förhoppningsvis så håller det håller passionen i sig. Sen tror jag det är liksom jag vet inte, man har alltid levt hockey sen man var liksom bebis och det blir ju som en livsstil och
är det svårt att identifiera sig med någonting annat än det du har gjort, att spela hockey och jobba på sidan om?
Alltså det blir ju det. Det kommer ju säkert vara tufft den dagen man slutar, att man har alltid blivit identifierad som hockeyspelare eller liksom idrottskvinna och sen när man väl lägger av så tror jag att man tappar liksom en liten del av sin identitet, men man har ju som sagt ett liv vid sidan av ishockeyn också, så att jag överlever nog det också.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Ja, Niklas Lidström är en av dem. Och det har blivit mycket nu efter att han slutade.
Okej.
Okay. Att man, ja, alltså det var roligt att titta på honom på hockeyplan. Och, men nu när han har slutat så har jag träffat honom, eller träffat, inte umgås, utan man har läst mycket om honom och hur han verkar vara som person. Och hans personlighet speglar också kanske att han var kapten under vissa år och han är ju någonting, någon som man ser upp till liksom. Och
ja, vad var det han kallades där borta igen? Det var Mr. Perfect, va?
Ja, det förvånar ju inte precis. Han är nog det största föredömet inom ishockeyn. Sen har jag alltid haft idoler när jag var yngre som Mario Lemieux och Wayne Gretzky.
Och jag vet en till. Jaromir Jagr.
Jaromir Jagr.
Ja, han har du sett upp till.
Ja.
Och jag vet att du pratar om att du skulle vilja spela lika länge som honom. Det kanske blir svårt när han fortsätter trumma på där nere i Kladno.
Ja, han börjar bli till åren nu. Men ja, han är fortfarande... Det är så sjukt att han fortfarande spelar. Och han spelar när jag var mini. Så det är mäktigt.
Reflekterar du över att du nämner herrspelare helt och hållet här?
Nej, inte... Inte som du tror jag, såklart. Men det har väl lite med att göra också. När jag växte upp så fanns det inte så många damer att se upp till.
Ja, det var dit jag tänkte att vi skulle gå nu. När du växte upp i Surahammar, fanns det några idoler på damsidan?
Det fanns ju för det första knappt damlag. Nej. När jag växte upp. Så för mig så är det så naturligt att ha liksom manliga förebilder. Det är ju mer nu när man har blivit äldre som man kan se upp till tjejer, även fast de är yngre. Som till exempel Emma Nordin. Men jag har ju aldrig haft någon när jag var liten, om man säger.
Där upplever jag ett form av paradigmskifte nu för yngre flickor, att de pratar om, ja men det är ju Erika Gram, det är ju Emma Nordin, Jenny Asserholt, Emilia Rambolt. Jag kan rabbla hur många namn som helst, Sofia Engström såklart. Att idag yngre tjejer som börjar spela hockey har naturliga idoler och förebilder som kanske din generation inte hade. Hur viktigt tror du det att det är?
Jag tror att det har en viktig betydelse just för det här med att fortsätta också längre och sen egentligen alltså kunna ha både manliga och kvinnliga förebilder tror jag är positivt. Och för mig som sagt fanns det ju inget val. Jag kunde bara plocka ut manliga. Det fanns som inget, ja, det var ju andra sporter, idrotter såklart. Men så jag tror att det är viktigt för de här tjejerna som håller på, som börjar med hockey nu, att se att det faktiskt är damer som spelar ishockey och som har hållit på länge. Så det tror jag har en stor betydelse för dem faktiskt. Jag vet inte riktigt på vilket sätt, men att jag tror det har stor betydelse att vi just är tjejer som de kan se upp till liksom.
Det kanske gör att de strävar också efter att bli som er, att en dag vill jag också vara hockeystjärna och därför vill jag fortsätta med ishockey, eller kanske till och med börja spela ishockey, för där ser man ju en extremt stor skillnad i hur många pojkar versus flickor som spelar. Och typ hockeygymnasium, det är 27 hockeygymnasium för killar, endast 6 för tjejer. Och det är väl en anledning till att det är så pass ojämlikt som det är också. För det finns ett tydligt riktat fokus inom herrhockeyn och pojkhockeyn. Men på damsidan så finns inte det alls på samma sätt. Och även i aktiva spelare, vad har vi? Vad är det, drygt 70 000 registrerade domare och spelare. Och där har vi runt 5 500 tjejer bara. Så det är väl ganska logiska förklaringar också till att det ser ut som det gör.
Ja, jo. Det har ju alltid varit en mansdominerad sport, så att säga. Men man ser ju att det blir förändringar nu. Och det är ju kul att se att det jag kanske inte fick uppleva när jag var liten, att andra tjejer får uppleva det.
Så. Vad är största skillnaden då när du började jämfört med nu? Hur har det förbättrats? Shit. Vad kan du se skiljer?
Alltså väl träningen skulle jag vilja säga som har blivit förändrad. Alltså man säger om jag, när jag var 15 år eller liksom började på gymnasiet, så inte ens då tränade vi som vi gör idag med fysen och allting. Och nu det känns som att de tjejerna som kommer upp idag, att de börjar mycket tidigare än vad jag gjorde. Men jag, visst, jag tror jag lekte hockey mer längre också än vad dagens ungdomar gör. Vi kunde ju vara ute och spela på gatorna liksom hur länge som helst. Och så jag känner ju, även om jag missar, ska man säga, eller missar träningen som har varit, att de börjar kanske tidigare med den träningen, så har de missat det jag var ute och gjorde. Alltså lekte hockey.
Friåkning.
Och för det tyckte jag var mycket mer när jag var yngre. Men som sagt, min träning har ju förändrats med åren och blivit mer liksom. Så jag vet inte hur det hade sett ut om jag hade börjat med det ännu tidigare. Men jag gjorde ju andra grejer.
Är det skillnad på ledarsidan också? För det är ju en förutsättning för att man ska lyckas. Att det är utbildade ledare både i en ungdomsorganisation men även på seniornivå. Är det skillnad där tycker du på damsidan? Idag jämfört med för 10-15 år sedan.
Jo, men det är ju. Det är ju många, som du säger, med utbildade ledare. Jag tror att det gör mycket, en stor skillnad att få den ledarutbildningen som våra tränare åker iväg på. Och som när jag var yngre, jag vet ju inte vad, det var ju mer föräldrar som var liksom, men det dög då, för då var man ju ganska liten, så att säga. Men det har ju jättestor betydelse idag att ha en ledarutbildning, såklart. Ja, men som vilken utbildning som helst egentligen. Det väger upp.
En klubb du inte gillar?
Vad svår fråga. Alltså det är inte så att jag hatar någon klubb liksom. Men gud.
Det går att säga pass också.
Ja, jag säger pass.
Är det så?
Ja. Jag kan inte komma på något.
Så lång betänketid så väljer du att passa.
Ja. Ja, men jag säger Tyskland, för det är så tråkigt att möta deras mur.
Okej, köttmuren när köttmuren. De packar defensivt. Ja. Ja, det är inte så kul att möta dem.
Nej.
Den förolämpningen hör du oftast ute på isen.
Ja, det skulle väl vara, men hur gammal är du då? Ja, äldre än dig i alla fall.
Det är en kaxig 17-åring som åker fram, eller?
Ja, det behöver inte ens vara det. Det kan vara en som är nästan jämngammal också. Men okay. Jag är lite äldre.
För att du har passerat 30-strecket.
Ja,
då får du de hålen.
Kanske, ja.
Vad svarar du då?
Nej, ibland är jag bara tyst, säger ingenting. Och ibland säger jag... Ibland, någon gång har jag sagt att... Jo, men äldre än dig i alla fall.
Det vill du helst förändra med ishockeyn. Stor punkt.
Ja, verkligen. Nej, men nu är ju damhockeyn liksom lite på framfart och... Det är väl det man vill vara med och förändra, att de yngre tjejerna kanske får uppleva damhockeyn mer annorlunda än vad jag har gjort under mina år. Att med förutsättningar och resurser. Kanske kunna leva på sin ishockey i slutändan. Sånt skulle man ju vilja vara med och förändra. För att, även om kanske inte jag får uppleva det, så kanske jag får se några andra göra det.
Nu kanske vi till slut kommer in på Damkronans bojkott som påbörjades i augusti. När 43 spelare valde att helt enkelt besluta sig för att vi kommer inte dra på oss landslagsdressen förrän vissa villkor accepteras från förbundets sida. Och där måste man ju säga att en orsak eller en anledning till att ni valde att gå in i den här bojkotten var väl också för framtidens tjejer som ska spela i Damkronorna?
Jo, men det var det ju. Även om vi gjorde det för att det var ohållbart för oss liksom, att åka iväg utan någon som helst ersättning. Och, nu var det inte bara ersättningen som vi tryckte på. Men,
ja, det var väl reseförhållanden bland annat.
Ja, och kläder. Och, det var en del punkter liksom, och inga orimliga krav överhuvudtaget. Så även om det var någonting som vi gjorde för våran situation, för att den ska vara hållbar, så är det ju också framförallt för framtiden att de tjejerna som, alltså vi vill göra en förändring så att det kommer att bli bättre, för det kommer ju tjejer som, det kommer ju komma ett nytt landslag så småningom när vi som har varit med ett tag liksom lägger av, eller, och då vill vi ju att det landslaget kanske ska ha det ännu bättre än vad vi har haft eller vad vi har nu, och så även om det var för våran, för att våra situation ska vara hållbar, så samtidigt för alla framtida Damkronor också.
Var det självklart för dig att gå med i den här strejken?
Ja, det var som jag sa, inga orimliga punkter som vi ville försöka få igenom heller. Så att,
ja, men ska man dra lite kort, förlorad arbetsinkomst ville ni få till, för det hade utgått och det hade ni inte längre rätt till, men det ville ni ändra.
Försäkringar
också, reseförhållanden, kläder har vi nämnt, men även brist på respekt hos förbundet och att de inte tog damhockeyn på allvar.
Ja, och det är ju svårt att liksom sätta ner på ett papper, signa under, utan det är ju någonting som man måste bygga upp. Såklart.
Ja, det är ju en känsla också.
Ja, exakt.
Men där har jag hört att vissa pampar inte ens har sett matcher med Damkronorna, inte pratat med ledningen i Damkronorna, inte pratat med spelarna, att den typen av respekt inte har funnits, och det är kanske det man försöker förklara med när man säger brist på respekt.
Jo, men det är ju som svårt att sätta liksom, det är ju svårt att bevisa eller liksom visa på sådana saker, eftersom det är upplevelser från spelare och från laget. Och som jag sa, det är ingenting man kan signa under på liksom. Okej, vi ska visa bra respekt, utan det är någonting som den kommunikationen och dialogen mellan förbundet och Damkronorna måste vara, ja, men byggas upp.
En mental omställning från förbundets sida.
Ja, men lite så kan man säga.
Hur tycker du, för den här bojkotten pågick i 2 månader innan ni fick till en deal. Det förhandlades rätt länge och till slut blev det bestämt att SHL kommer gå in under de här kommande 3 åren och att ersätta er spelare via SDHL-klubbarna då, med en summa upp till 400 000 kronor per säsong. Hur tycker du att det här löste sig till slut?
Ja, alltså, det tog ju väldigt lång tid och det blev ju turneringar inställda liksom, vilket är tråkigt. Men som sagt, vi gjorde ju det valet att inte dra på oss tröjan förrän vi kände oss nöjda med ett rimligt avtal. Och, men man hade ju hoppats på att det hände någonting kanske lite snabbare än vad... Det hade ju kanske inte behövt tagit så här lång tid, om man säger. Men nu finns ju ett avtal som är rimligt, så att säga. Så att... Nu är det bara påbörja här resan mot A-gruppen.
Det är ju det som är målet. Men man funderar också på vad hade hänt om inte SHL hade valt att gå in med den summan som de gör.
Ja, bra fråga.
SDHL-gruppen har ju inte haft möjlighet att ersätta er.
Ja, det finns ju inte de
pengar, nej, precis.
Resurserna liksom. Ja, jag vet inte om jag vill tänka i de banorna.
Nej.
Jag hade ju kunnat se helt annorlunda ut också. Och jag menar, hade det gått så långt så att hela landslagssäsongen också hade blivit liksom förbrukad, så att säga. Och vi hade inte ens spelat BVM, så hade det slutat med ett CVM och det hade inneburit ingen OS överhuvudtaget. Så att, jag vet inte, det var ganska skönt att avtalet ändå är klart nu.
Ja, och en del av den summa som åsidosattes för damhockeyn via förbundet och SHL, den var ju på 850 000 förra säsongen. Det finns ju en del av den kakan kvar. 450 000 tror jag att den låg på. Den ska ju nu investeras i damidrotten, eller damhockeyn rättare sagt. Hur tycker du att de pengarna ska öronmärkas? Finns det någon väg att gå där?
Oj, nu, jag är ingen höjdare på ekonomi och sådär. Jag är inte så insatt faktiskt, men...
Svårt att svara på kanske.
Ja, jag vet inte. Jag har lite svårt att svara på det, men... Det handlar väl mer om redovisningar såklart och se att de kommer till rätta, om man säger. Att det hamnar på rätt ställen och till rätt saker.
Ett lag du gärna vill spela för?
Oj. Ja, jag spelar ju för Modo nu så får vi säga Modo.
Du drömmer inte om något annat lag?
Ja, det skulle vara NHL då kanske.
Ja, har du något favoritlag där?
Nej, jag skulle säga Pittsburgh Penguins kanske.
Ja, okej. Okay. Ja, Crosby där, ja. Kanske backpar med Chris Letang.
Eller hur? Mm. Ja, han skulle vilja spela med.
Även fast du ju används på centern en del.
Eller
hur? Så du kan ju kanske ta en position där då. Där är du om 10 år.
Då tror jag att jag har ett hus i Leksand. Med familj.
Det är så livet kommer att se ut. Och är de där skridskorna upphängda då?
Jag tror idag att jag har skridskorna på hyllan då. Faktiskt. Men man ska ju aldrig säga aldrig, så vi får väl se.
Om du får blicka lite kortare för den här säsongen då. Målbilden där, både klubb- och landslagsmässigt.
Ja, mitt mål nu är ju framförallt att vara noggrann och ordentlig i min rehab och fysen här på sidan om för att så fort som möjligt ta mig tillbaka till isen igen och försöka att liksom komma med på, om det inte blir nästa läger på grund av skada och så vidare, men att ta mig tillbaka till landslaget igen då, med tanke på att jag missar den här turneringen och börja vinna matcher nu med Modo, få vända den här trenden nu. Det är ju kanske lägligt med ett litet uppehåll på matcher här och jobba oss upp i tabellen så att vi kan ta oss till slutspel helt enkelt.
Slutspel med Modo och ta damkronorna ur BMVM till AVM. Det är kanske det som är drömmen i dagsläget.
Ja, då kan man kort sammanfatta det.
Fia, tack för att du var med i Hockeypuls podcast.
Tack så mycket.
Nu är det dags för dig att välja låt som avslutar ditt avsnitt.
Oj, då skulle jag välja Nothing Else Matters med Metallica.
Metallica? Du bombar på med lite hårdrock här.
Men den låten är ganska lugn. Så.
Ja, det kanske är. Jag är för dålig på min rock så jag lyssnar inte på rock så mycket. Så att. Men Metallica avslutar vi det här med. Grymt. Och alla ni som har lyssnat på det här, vi är ju tillbaka om en vecka igen. Har ni några tankar, funderingar eller åsikter om det här programmet eller podden i stort, då är det bara att höra av sig till mig på adam.johansson@mittmedia.se eller skicka iväg en tweet på Twitter. Nu Metallica med, vilken låt var det nu igen, Fia?
Nothing Else Matters. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Only these words I don't just say. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. We'll be right back.
keeping myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just see.
På Sveriges största jackpot-kasino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-kasino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa.
K-bygg. Bygghandeln med stort K.